place because this could be the last thing I'll ever say. The city I once knew as home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. The bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is no more.
Hej och välkomna till Coronabunken som ger dig senaste nytt om den pågående samhällskrisen. Jag heter Fredrik Weidland och med mig idag har jag Mikael Hovela. Hej!
Hello! Hur är läget?
Det är bara bra. Står du till i vår östra halva?
Ja, det är mindre inlåst. De lyfter på karantänen i Nyland så nu får man ju gå och besöka folk igen.
Ah, okej. Okay. Men vad bra. Ja, idag kommer vi att ha ganska fullspäckat tror jag. Vi kommer att diskutera digitala inspektioner av äldreboenden. Amerikansk underrättelse- och säkerhetstjänst utreder Kina. Vi kommer att tala om varsel och konkurser. Vi kommer gå in lite på skillnader mellan Sverige och Danmark vad gäller hantering av så kallade coronaflyktingar. Och vi har djupdykt i en rapport från IMF som säger att coronakrisen är den värsta sedan depressionen på 1930-talet. Men vi ska börja med myndigheternas presskonferens. Och då har ju Anders Tegnell, chefen för Folkhälsomyndigheten, orerat lite grann idag. Han menar ju att kurvorna ser ungefär ut på samma sätt, att det är stabilt. De hade förväntat sig en uppgång efter påskhelgen, men den ser inte vi, menar han. Dock så har ju vi ökat något det senaste dygnet. Det är 130 nya coronadöda rapporterade från det senaste dygnet. Och där är vi uppe nu i 1333 personer sammanlagt som har dött av corona. Sörmland är den region i Sverige som har flest fall per invånare. Stockholm är fortfarande särskilt drabbat. Och Tegnell säger att runt en tredjedel av alla bekräftade fall i Stockholm kommer från äldreboenden. Sedan så var det också lite statistik internationellt. Då är det ju så att i antalet coronafall i världen är nu över 2 miljoner med 136 000 döda. I Europa så finns det 852 000 fall och 86 000 döda. Och det där tyckte jag faktiskt var lite intressant för det innebär ju att Europa i förhållande till världen är, ja, hur blir det nu? Vi under snittet när det kommer till antal fall insjuknade, men över snittet när det kommer till antal döda. Vad tror du om det, Hovela?
Ja, det är intressant. Nu glömde jag av vad jag hörde. Jag glömde av vad sa du? Var det liksom vi över snittet på döda, va? Eller var det åt andra hållet?
Ja, men under snittet på insjuknade.
Mm. Ja, så det drabbar ju liksom de som är äldre mest. Och vi har ju en äldre population i Europa än vad vi har i resterande världen. Det är ju någonting som berör alla europeiska länder. Men det undantaget är väl Japan då i Asien då. Men de har väl klarat sig rätt bra. Men så jag tror det ligger väl i linje med att de som ligger i hög risk att sen det finns spekulation om att fetma skulle också vara en sak som orsakar och hög risk för att dö. Och vi har ju både mer mer gamla och mer feta i Europa och västvärlden generellt sett då.
Mer McDonald's här, helt enkelt. Ja. Vi kommer ju komma in på varsel och konkurser. Vi får hoppas att McDonald's är en av de där företagen som går under kanske.
Ja, tyvärr tror jag inte det, för att de har såna enorma skalfördelar som det kallas. De kan ju sälja mat så billigt att det är ju rätt skrämmande. Det är mycket billigare att äta några cheeseburger från McDonald's än att göra en egen sallad hemma typ. Att du kan ju, vad är det, 10 kronor för en cheeseburger eller något sånt där. Att ju mindre folk och pengar, jag tror ju mer kommer de äta på ställen som McDonald's och grejer.
Men menar du att det är så i Sverige också? För att i USA så är det ju så definitivt.
Ja, alltså om folk börjar på riktigt ha ont om pengar så kommer de ju säkert titta på hur får jag mat i mig på ett billigt sätt då. Då kommer det ju säkert synas i att hur många som går och handlar då just snabbmat som du vet. Du kan äta det mätt på 4 cheeseburger liksom och en sallad då. Ska du göra en själv, grönsaker är inte så billigt faktiskt som man tror då, om man ska äta sig mätt. Då. Sen i och med att det är så mycket fett och annat i en cheeseburger så håller den ju dig mätt mycket längre än en sallad. Så jag tror det är väl, det fenomenet ser man ju just i USA och många länder där man inte har samma sociala skyddsnät som vi har. Ja, kanske inte på samma liksom extrema mängd som söker sig till snabbmat som i USA och sådana länder i och med att vi har socialt skyddsnät, men jag tror nog det kommer se en ökning.
Mm. Vi intervjuade faktiskt en representant för Sveriges odlare i förra veckan i coronabunken de hade gjort en uträkning och de menar ju på att det var per tomat så var det 2 kronor olika utgifter som man är tvungen att betala, så att ja, det är inte så bra kanske.
Nej, det är ju inte bra. Sen menar en just sån där stor aktör då som McDonald's då, som centraliserar sitt köp och råvaror, så de kan ju pressa priset på ett helt annat sätt som du som konsument, så att där du betalar då säger nu hitta på något 2 kronor kilot, så betalar de 70 öre kilot, så att det blir ju en enorm skillnad då för dem.
Det var nog 2 kronor per kilo tomat skulle jag tro, så att
nej men det var så här, exempel.
Jag kom på det när du sa det, att jag råkade sprida fel uppgifter, men 2 kronor per kilo tomat. Men från McDonald's då till Riksidrottsförbundet hade ju kritiserat myndigheter för att man varit otydlig kring direktiv om huruvida barn och ungdomar ska kunna idrotta och sådär. Och det besvarade ju Tegnell under presskonferensen. Det var väl, han menar ju att man får spela matcher i barn- och ungdomsidrott. Barn ska inte komma dit och vara sjuka. 50 gränsen gäller och det ska finnas rutiner och god hygien på plats. Och han menar att risken för smittorisken är ganska liten i samband med de där arrangemangen. Dock gäller inte samma för senioridrott. Så man gör ett undantag för den här gruppen helt enkelt. Och ja, så var det väl inte så mycket mer presskonferenser som jag tyckte var intressant. De hade några imamer där på plats och sådär, och jag vet inte riktigt vad de gjorde där. Men
alltså det tyckte jag var näst mest intressanta, var ju att de hade de här imamerna på plats. Så att man tänker sig att förra veckan, om de avslutar sin vecka då, så hade vi ju påsken. Inte var det, vad jag vet, en press där då, utan men så fort det var liksom börja nalkas ramadan här, så ska ju varenda liksom representant av den där främmande religionen då vara här och säga sitt. Jag tyckte det var rätt anmärkningsvärt faktiskt. Visar ju också på vad myndigheternas fokus ligger. De kanske också, i och med att det sprider sig, sjukdomen sprider sig väldigt mycket bland somalier i Sverige, och samma liknande rapporter här i Helsingfors då, att det är just specifikt bland somalier, så är det väldigt många, så de kanske hoppas på att om de inte lyssnar på myndigheten, de ska lyssna på imamen då, om att de ska stanna hemma istället. Men generellt sett tyckte jag, jag måste säga att ju mer jag lyssnar på den här Tegnell, desto skönare tycker jag han är faktiskt. Att han är ju så här rå akademiker, och jag tror han är rätt missförstådd egentligen. Att han har ju gett sig fan på att lösa problemet. Och det är lite som man pratar om då, invandring till exempel. Ja, vi kan stoppa den här massinvandringen då. Men det är ju frågan om att kan man eller vill man inte. Och man kan ju till exempel sänka en sån där båt, men det vill ju inte våra politiker göra. Och då är det ju felaktigt att säga att det inte finns en lösning. Och han kör ju den där linjen att får vi folkimmunitet så kommer liksom det här sjukan sen gå över. Och han tittar helt blint på det där. Han accepterar att vi kommer ha fler döda än i alla andra länder. Mm. Och jag tror det är det som man liksom kanske inte har förstått med honom innan, men han börjar liksom framstå som en väldigt intressant person tycker jag faktiskt, ju mer jag lyssnar på honom. Att han inte, i början tyckte han verkar som att han var bara ute och cykla, men nu börjar det kännas som att han faktiskt, han har tänkt till, men han tänker inte riktigt som allmänheten vill, utan han tänker på det extremt teoretiskt och akademiskt, vilket är ju ett intressant fenomen i sig.
Han fick ju i frågestunden så fick han ju en, ja, det blev en liten intressant, ja, ordväxling om man ska säga, mellan, det var en TT-reporter som ställde en fråga. För den TT-reportern menar på att när han kommer till presskonferensen så är det bara positiva tongångar. Även när det har varit en dag med fler rapporterade dödsfall och sådär, så ser man ändå, man ser minskning över tid och så vidare. Och sedan så läser den där TT-reporten vad hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm, Björn Eriksson, skriver. Och han menar ju på det motsatta, och att vården behöver mer personal och sådär. Så det den här TT-reporten undrar ju om det är olika personligheter på Anders Tegnell och Björn Eriksson. Och att den ena ser glaset halvfullt hela tiden och den andra ser som halvtomt. Och det var lite roligt och sådär, men Tegnell, han gav väl ett halvdiffust svar, men han menar ju på att det kan ju vara så att sjukvården har haft tufft under en längre tid och att de vanligtvis klarar av kortare kriser, men att det är mer påfrestande på grund av, ja, det längre tidsförloppet.
Men jag tror det just i den, ur den synvinkeln som man bara förstår, eller nu säger jag ju inte, jag känner ju inte Tegnell, men jag utgår, eller jag har kommit till slutsatsen att han är just mer sådär rått akademisk. Jag tror varför han är så mycket lugnare och allting i frid och fröjd är ju för att han ser den här utvecklingen som exakt som han har planerat, och den följer liksom den här, att han, på sätt och vis är han helt okej med att det kommer dö x antal personer. Så länge det följer den där kurvan att inte börja dö mycket mer än vad han har förutsatt, så är det liksom fine, och då tycker han utvecklingen är liksom helt okej, okay. Medan de som jobbar längst fram i liksom på sjukhusen, de vill ju rädda varje patient, och då blir det ju liksom, de upplever ju situationen väldigt annorlunda. För om du accepterar att vi kommer ha så här många döda och vi håller oss inom den ramen, då är det mycket lättare att säga att allting är som det ska och det är helt lugnt. Medan om du tycker att vi ska rädda varje person, så kommer du uppleva det väldigt mycket värre. Så det är någonting som jag noterade, att jag tror det är stor skillnad där, att varför de talar på ett sånt annorlunda sätt. Sen kan man ju vara olika åsikter om man ska vara rädd alla eller inte. Och det, jag tycker personligen att man ska göra så mycket man kan för sitt egna folk. Att man ska rädda dem och inte bara acceptera att x mängd kommer dö då. Men det är en annan diskussion då.
Tegnell är inte lika känslomässigt engagerad, för att han inte är mitt i det så att säga.
Men sen är det också, det är ju någonting som är raritet inom den svenska myndighetsutövningen och politiken generellt sett, att det här med att tänka logiskt och kanske gå med huvudet före istället för känslorna före, det är ju någonting som man inte har sett på säkert 20 år i svensk politik och så vidare. Så att det är ju också kanske någonting som får folk att reagera lite annorlunda.
Jag tycker också, om man betänker på den frågan som ställdes och Björn Erikssons och Tegnells olika syn och sådär, så tycker jag att det är intressant att delar av systemet ser på den här saken, på coronakrisen, på olika sätt. Här har vi alltså regeringen, vi har representanter för regionerna och vi har massmedia, och de har olika glasögon. Och sen så ser det ju också olika ut i olika länder vad gäller hantering till exempel. Och i Sverige så hänvisar man till WHO som är som den globohom man är, och i USA så attackerar man WHO för att de inte gjort tillräckligt. Så att det är väldigt svårt att säga någonting om att systemet har den eller den agendan eller synsättet. Utan snarare så framstår systemet som väldigt oenigt, då det verkar finnas olika intressen inblandade helt enkelt. Och jag menar, när systemet uttalar sig om den nationella rörelsen eller invandringskritiker överlag, då är de ju fruktansvärt enade att det här är någonting dåligt. Så kanske det finns något undantag i några riksdagspartier, men överlag så är de ju väldigt enade, politiker, massmedia och sådär. Men här är det ju, verkar väldigt splittrat.
Ja, alltså, tittar man på ett holistiskt sätt på det här, hur olika länder och hur olika länder agerar och hur de olika myndigheterna och aktörerna innanför länderna och till och med ner till kommunal nivå agerar, så är det ju, det är som ett inbördeskrig av åsikter och vad man ska göra, så totalt kaos helt enkelt. Och jag tycker det är väl det, enligt mitt tycke då, det bästa liksom beviset på att det där argumentet att det här skulle vara någon form av planerad konspirationskupp inte riktigt håller. För om vi tar folkutbyte till exempel, så är det ju väldigt mycket mer planerat, att du har staten, kommuner, EU, alla aktörer säger att det här är jättebra oavsett vad de där sociala och ekonomiska kostnaderna är. Att det som du säger, det saknas ju helt och hållet när det kommer till det här epidemin då.
Jo, antingen är det inte orkestrerat på det sättet, eller så har information inte gått ut till alla, så att säga.
Ja, exakt.
Ja, men har vi något mer att ta upp om presskonferensen just?
Jag har nog inget speciellt att säga där, nej.
Nej, då går vi vidare, och då är det ju så att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, kommer att börja inspektera äldreboenden över hela landet i anledning av coronaspridningen. Och det man ska göra är att Maria Björklund, avdelningschef på IVO Region Sydväst, säger att det kan handla om basala hygienrutiner och hur man jobbar med det. Har personalen rätt kompetens? Det här är ju jätteutmaningar för personalen. Hur ska man hantera detta? Vi har ju hemtjänstpersonal som går ut och in i enskildas hem. Vi har olika boenden och allt ställer olika höga krav. Och det man ska göra då, det är, man ska se till att det finns, som man säger då, basala hygienrutiner. Och det här ska skötas digitalt eller via telefon. Och man kommer inte vara på plats på grund av smittorisken. Jag vet inte, kan man åstadkomma så mycket genom ett telefonsamtal?
Ja, kanske när det kommer till att mäta någon form av kunskap i hur du tvättar händerna och så vidare. Men det är ju väldigt svårt att genomföra någon form av gedigen undersökning om huruvida hygienstandarder och alla andra så här operativa processer fungerar. Jag menar, ska de springa omkring med en telefon och köra så här FaceTime och visa nu här hur du har städat? Jag menar, det är ju klart som fan den där som håller i telefonen kommer visa det ena hörnet. Liksom att, jag tror det är väldigt svårt att få någon övergripande syn. Och det, jag tycker med just med äldreomsorgen, så största problemet är ju belöningen de får, att de flesta är timanställda och så vidare. Att du kan ju granska dem hur mycket du vill, men så länge det inte finns någon faktisk motivation eller möjlighet för folk att stanna hemma och säga att om du är du har ett nollkontrakt och är timanställd, så om du är sjuk så får du inga pengar, och då ökar ju risken att du går till jobbet sjuk. Det känns som att man inte vill röra den biten för att det kostar just pengar.
Ja, precis. Och kort punkt det här, men har du något tillägg på det eller?
Nej, inte sådär. Jag tycker det är bara intressant att just ålderdomshemmen, det tycks ju vara ett problem i alla europeiska länder vad jag har sett. Till och med här i Finland då, som med, okej, kanske något subjektiv syn tycker jag skött det bättre än Sverige då. Men det är ju nu de här hålen i systemet kommer upp till ytan, det man har sparat på under alla åren. Att man är ju totalt struntat i de här äldre som har betalat skatt i hela sitt liv. Man har ju bara liksom tagit bort alla förmåner för att de är för svaga i samhället för att kunna pressa tillbaks då. Så att man har tagit bort investeringar och pengar och från allt som rör dem och sen slängt det på massinvandringen och så vidare. Det är samma i Sverige då, att man satte ner liksom olika förnödenhetsförråd och så vidare. Att nu när den här krisen kom då så syns ju de här bristerna och då finns det inga pengar att ta. Så att jag tror rent politiskt så kommer det vara intressant att följa hur den här diskussionen går sen när den här krisen är över.
Jo, det är väl allmänt känt att äldreboenden är otroligt belastade. Att det råder personalbrist och sådana där saker.
Och även där, under normala omständigheter.
Ja, precis. Och det där måste de ju bara ta tag i.
Mm.
För att de klarar ju inte under normala omständigheter så klarar de ju inte att hantera de äldre.
Alltså adekvat vård inom äldreomsorgen har ju inte funnits på länge. Menar vi just, då var det Boden om den här äldre herren dog i sin egna avföring för att de inte matade han eller vad det var.
Och. Mm.
Så att mina exempel finns ju från tider utan corona, så att känns ju, då kan man ju bara föreställa sig hur illa det är just nu då.
Jo, nej men precis. Ja, vi får väl se om de här digitala inspektionerna och telefonsamtalen leder någonstans för att stävja alla döda på äldreboenden helt enkelt. Vi går vidare till, det är ju en del varsel och även konkurser som sker i coronakrisens spår och det som verkar vara den enande punkten där är ju att folk, konsumismen går ner. Konsumismen går i konkurs helt enkelt. Och då nås vi idag av nyheten att Luftfartsverket, LFV, varslar 500 av sina 1100 anställda om uppsägning. Det är ju nästan hälften då. Och det är folk som varslas i Norrköping, Stockholm, Malmö och Göteborg. Fackförbundet ST och intresseorganisationen Sveriges Ingenjörer uppmanar regeringen till kraftfulla åtgärder. Annars riskerar utvecklingen av morgondagens flygtrafik att hämmas. Och ja, det kanske verkar som en drastisk åtgärd att man varslar och inte permitterar sina anställda. Men då är det ju så att LFV är ett statligt affärsverk. Och det innebär att man kan inte få del av det stöd som för korttidsarbete. Alltså korttidspermittering som andra får i coronakrisen. Eftersom statliga arbetsgivare är undantagna där helt enkelt. Luftfartsverket bedriver ju civil och militär luftfart och man får väl hoppas på att det inte är militär luftfart då, kanske som man drar in på. Ja, och sen är det annars väldigt många andra företag som varslar eller går på knäna och även går i konkurs. Och senast idag så ansökte ju klädföretaget MQ om konkurs och det är ju en av Sveriges största varumärkeskedjor. Vad kan vi säga om det?
Ja, det är ju intressant. Alltså det går ju jättebra för konsumenterna eller konsumerismen när det kommer till företag som näthandel. Alltså av Amazon och andra företag som har en gedigen näthandel. För de går det faktiskt bättre nu för många av dem än det gick innan corona. Att folk istället för att gå till butiker har gått till nätet. Så de som tycks drabbas mest är just de som har enorma liksom utgifter då med lokaler, hyror och annat då i vanliga köpcentra och så vidare. Och när folket då inte springer och handlar på samma sätt i butiker så slår det ju hårt mot dem. Så att vi har ju liknande här i Finland, när Stockmann heter den här kedjan då, så här lyxvaruhuskedja, de har ju enorma problem nu också för att de helt enkelt aldrig satsat på det här med näthandel innan och så. Men sen är det ju lite så där just med Luftfartsverket och sånt. Och kollar man hur politiken i Sverige har varit, man har infört massa liksom flygskatter hit och dit, och man generellt sett, det gäller ju med, även liksom i länder som i Norden där det är långa avstånd och lite människor, så har man ju trots detta valt då att försöka ha liknande klimatpolitik som länder som Nederländerna, där du kan cykla genom landet på en dag. Och nu straffas det ju. Straffade ju oss när det kommer en sån här situation när kunderna och konsumenterna försvinner, man flyger inte, man reser inte. Och så staten har ju satt käppar i hjulet för sig själv här och de som är anställda då. Och det är ju någonting folk bör tänka på när de lyssnar på de här miljöåtgärderna som de kallar det för. Att allt går inte att genomföra i sådana länder som vi har, utan att vi då ska drabbas på ett sånt här sätt. Men generellt så tycker jag det är intressant att se vad som händer efter den där krisen då, att företag som MQ och sånt, det kommer ju vara många, de anställer ju en hel del personer, och de kommer ju liksom, Luftfartsverket kommer ju säkert finnas efter krisen också, och folk kommer återanställas där. Men just privata företag som MQ och sånt, att det är ju jobb som sen står totalt förlorade, och det kommer ju innebära enorma kostnader för staten långsiktigt då, med ökad arbetslöshet och andra utgifter. Och det är ju någonting som jag tycker är intressant att säga, att hur kommer staten klara av det här? Hur kommer pengarna räcka till? För på många områden just så har man ju dragit skatterna redan till sån nivå att det går inte att öka dem mycket mer innan folk slutar jobba helt enkelt, för det är inte lönsamt att jobba. Så att vi står inför någon form av paradigmskifte här.
Mm. Jag tänkte på det också, du sa med näthandeln där, att jag förstår vad du menar, men det kan väl ändå inte bli så att den ersätter, för jag tänker så här att dels är det väl många som inte har rutiner helt enkelt för att handla på nätet och så där, och sen jag vet inte, jag bara utgår från mig själv, men jag är inte direkt köpgalen, men det är lättare att påverkas av propagandan, reklamen när man är på plats, skulle jag vilja säga, än om man sitter på nätet, i alla fall för min egen del, att där är man kanske lite mer vaksam och kanske inte kastar på sig produkter som man egentligen inte behöver.
Mm. Ja, men jag vet inte, alltså vi har ju företag som traditionellt sett har det varit väldigt svårt att köpa kläder online, men så har vi de här företagen som Zalando heter de, och jag tror de har en sån här return rate, det vill säga att folk skickar tillbaka produkter på typ 70% av de köper, men de gör tillräckligt mycket pengar för att det ändå ska vara lönsamt, så att istället för att folk prova kläder i butiken och står liksom, speciellt då bland kvinnor då, när man kanske får stå i kö för att prova liksom ett klädesplagg i ett omklädningsrum, så beställer man hem liksom 4-5 storlekar, så tar man den som passar och skickar hem resten. Ja, så det finns företag där ute som redan har alla förutsättningar för att lyckas här. Dock så menar jag, näthandeln ökar ju nu på grund av att folk fortfarande har pengar och folk jobbar på distans. Sen när arbetslösheten och sånt börjar öka, när det finns mindre likvida medel ute på marknaden, så kommer ju även näthandeln minska i och med att folk inte har pengar att köpa grejer på nätet. Så att just nu så tjänar de ju på det, men långsiktigt, så om inte ekonomin kommer tillbaka, så kommer ju även näthandeln då drabbas hårt, skulle jag säga.
Mm. Ja, vi får se vad som händer helt enkelt. Vi har ju en annan nyhet. Det är ju, ja, som människor nog känner till, så trots coronakrisen så pågår ju massinvandring till Sverige som vanligt. Och i media, och där är ju framförallt DN pådrivande, så vill man ju att så kallade ensamkommande då ska få amnesti och sådär. Och det har också blivit svårare att genomföra utvisningar och avvisningar, och där hänvisar man ju till coronan. Samtidigt så har Danmark från och med igår upprättat ett återvandringsverk som går under namnet Hemresebyrån, eller Hjemreisestyrelsen, för att kunna skicka tillbaka just illegala invandrare. Och då uttalar de sig så här: det är viktigt för regeringen att illegala invandrare reser hem. Vi har haft, notera ordvalet där för övrigt. Vi har haft den danska invandringstjänsten i många år. Den tillhandahåller bland annat uppehållstillstånd för flyktingar och familjeåterföreningar. Nu inrättar vi Home Travel Agency för att se till att människor också återvänder hem när de inte har rätt att vara i Danmark. Och det säger då landets utrikes- och integrationsminister Mattias Tesfaye för den socialdemokratiska regeringen. Och det här är ju ändå intressant, för att Danmark har ju betydligt större inskränkningar i samhället än vad Sverige har i den här coronakrisen då. Det är vissa ganska allvarliga saker, allvarliga inskränkningar som de har. Men ändå så anser man inte att corona utgör något hinder för utvisningar och avvisningar som då Sverige gör. Och jag tänker också så här, att avvisa folk vid gränsen kan ju vara ett bra sätt att inte ta in smitta från andra människor och så där. Så man vet inte var de kommer ifrån och vilka sjukdomar de har med sig och så där. Så det är väl lite intressant, skulle jag vilja säga.
Ja, alltså, framförallt vilken kolossal skillnad det är på socialdemokrater i Danmark och socialdemokrater i Sverige då. Men de tar ju mycket större steg generellt sett i Danmark. Och Danmark har ju visat sig ha en tradition av att göra väldigt radikala förändringar, radikala beslut väldigt snabbt. Att till exempel de bestämde att alla som har fått avslag på uppehållstillstånd, de ska sättas på den där ön innan de skeppas hem då. Jag tror det är mer jävlar anamma i Danmark när det kommer till här. Och visar ju också på att de kanske har ett mer gediget vilja då att faktiskt hjälpa folket i landet och se till att landet överlever det här på bästa möjliga sätt, och då också ta bort alla riskfaktorer som finns som man inte kan kontrollera. När du menar, du kan ju inte skeppa ut ditt egna folk, men du kan ju skeppa ut alla som inte är ditt folk. Och det är väl det man har kommit fram till då i Danmark, något som det sitter ju så djupt säkert i Sverige att de har inte tänkt tanken på att vi skulle liksom skicka hem folk, utan här ska vi ju nu ge dem alla som annars skulle fått avslag tillstånd att stanna då, för att argumentet sämre sjukvård i deras hemländer eller något annat.
Ja, i Sverige verkar det vara någon så här prestigefråga om att inte stänga gränserna till exempel.
Ja, de vill ändra landet. Rätta mig om jag är fel, men de är väl enda landet i Europa som inte har stängt gränserna i Sverige då.
Mm. Ja, det är ingenting kommer kunna göra att vi stänger gränserna i Sverige.
Men sätt och vis så är det ju typiskt skenhelighet också, att om alla länder runt omkring dig stänger gränsen, så behöver ju inte du stänga gränsen, så kan du bara låtsas som att du aldrig stängde gränsen.
Mm. Jo, det har du rätt i. Ja, jag tycker ändå det är intressant, för som vi sa, de har ju otroliga inskränkningar i samhället i Danmark. Men ändå ser de inte det här som något hinder, helt enkelt.
Nej.
Ja. Nej, det var det. Vi ska gå lite utrikes också. Och nu har ju Trump gått ut med att amerikansk underrättelse och säkerhetstjänst nu ska undersöker helt enkelt möjligheten att coronaviruset framställs i ett kinesiskt laboratorium. Och det här är en teori som coronabunkern gick igenom i måndag. Så vill ni veta vad de teorierna går ut på, vilka argument det finns för och mot och sådär, så kan ni lyssna på coronabunkern från den 13 april helt enkelt. Men angående den här utredningen som man arbetar med nu i USA, så menar man på att man utgår från flera olika teorier. Och USAs utrikesminister Mike Pompeo har sagt att Peking måste berätta vad de vet. Kina däremot säger att man hela tiden varit tydlig med uppgifter och viruset, och att man har stöd från WHO, vars chef då har sagt att det finns inte några bevis för att viruset har skapats genom ett eller på ett laboratorium och sådär. Och sen är det lite, det här är ju en debatt som går nu i USA, och det är i media och sådär, och det är lite olika teorier i amerikanska medier vad det här viruset, om det nu är framställt, då, kan ha för syfte. Och då menar ju Fox News till exempel att det förmodligen inte varit avsett som ett biovapen, utan mer för att demonstrera sin egen förmåga att identifiera och bekämpa virus, och att den här förmågan ska då överträffa USAs förmåga. Så det är lite kalla kriget vibbar på det där. Lite, ja, man mäter sina förmågor med den andra sidan. Ja, och enligt den här rapporten så hade då inte det här labbet i Wuhan som genomförde de här virologiska experimenten, de hade inte vidtagit nödvändiga säkerhetsåtgärder, så det viruset slapp ut av misstag. Och de spreds genom den här marknaden då i Wuhan. Och ja, det som då kanske talar för den här teorin är väl att de har ju ett institut för virologi som ligger bara någon kilometer från den här marknaden där man först har upptäckt covid-19.
Ja. Ja, jag vet, alltså det är ju rätt intressant teori det där. Det finns ju saker som talar både för och emot att saker rymmer så att säga från ett laboratorium har ju skett tidigare i världen, att man har råkat läcka ut någon form av bakterier och virus från forskningslaboratorium. Ja, det är inget nytt heller, men sen så har ju kineserna liksom till en vana att få i sig olika virus på grund av att de tycks äta liksom lite allt som rör sig. Att jag ser det ju inte alls som omöjligt att det var någon tomte där som åt någonting som inte borde ha ätit, så sen så blev det sjukt att påståendet om att de har varit väldigt transparenta och öppna om det här stämmer ju inte riktigt, att den här läkaren som först ut och varnade innanför Kina om att det här är ett allvarligt virus, då han blir ju hotad av staten och ombedd att hålla tyst helt enkelt. Han dog ju sen själv då av viruset. Så att det finns ju mycket, mycket som tyder på att de faktiskt ville hyscha ner det. Sen kan man ju säga att de ville tysta ner det kan ju också vara att de ville hoppades på att något som läckte ut inte skulle skada någon, eller så var det typiskt sådär att ja, nu vill vi inte ha dålig PR utomlands att vi äter saker som vi inte ska äta. Så att det är lite just med Kina så svårt att säga faktiskt liksom, både det att det är liksom naturliga orsaker och det att det är liksom en olycka eller något form, så det är lika sannolikhet. Sannolikt i mina ögon i alla fall. Jag vet inte vad du tycker.
Sannolikt att de...
Att det är både lika sannolikt att det var liksom kom från marknaden, att det är någon som åt något, eller att det läckte ut från ett laboratorium. Att jag ser väl att det är lika sannolikt båda två då.
Jag håller med, och det är väl egentligen inte den viktiga frågan heller. Utan det är ju liksom hur den är intressant, det är den. Alltså det är intressant om man vill gräva ner sig någonting och sådär. Men det intressanta är väl hur den här coronakrisen, oavsett om det är ett verkligt allvarligt hot eller om det är ett upplevt hot och så vidare, och hur makthavare hanterar det och hur det drabbar samhället och sådär. Och där har vi ju en kris. Den krisen är ju rejäl på riktigt.
Och sen det där att det jag dock inte köper är att det här skulle vara någon form av propagandakupp för kineserna, att det är ju i så fall ett totalt misslyckad, katastrofalt dålig propagandakupp, att halva jordklotet blir skeptiskt till bara någon ser en kines på gatan liksom. Så att det köper jag inte, men däremot kan jag nog köpa att det var att det läckte ut från ett laboratorium, det kan jag nog köpa.
Ja. Vi har en punkt till, och då har ju vi gått igenom en rapport från Internationella valutafonden. Och den rapporten heter IMF World Economic Outlook, The Great Lockdown, April 2020. De bedömer då hur corona ska påverka ekonomier och sådär. Och det man kan säga om internationella valutafonden är väl att de övervakar den ekonomiska utvecklingen i världen. Man gör bedömningar över hur ekonomin ser ut och sådär. Och man spekulerar väl mot länder också. Så det kan vara intressant. Det är ju en av de absolut största finansaktörerna så att säga. Så det är väl intressant att se hur de analyserar läget. Och rapporten är intressant för man konstaterar ju att coronakrisen kommer att ha en allvarlig effekt på ekonomin. De skriver då att det är mycket troligt att den globala ekonomin i år kommer att uppleva sin värsta lågkonjunktur sedan den stora depressionen. Och överträffa det man sett under den globala finanskrisen för ett decennium sedan. Och som ett resultat av pandemin beräknas den globala ekonomin minska kraftigt med 3% 2020, vilket är mycket värre än under finanskrisen 2008-2009. Det finns en tabell också i rapporten där man analyserar hur mycket man tror att länderna kommer falla. Och Sveriges ekonomi beräknas falla med 6,8% mot finanskrisen 2009 då motsvarande siffra var 5,2%. Och man skriver även att vi möter nu en dyster verklighet där exponentiell tillväxt av smitta betyder 100 smittade individer som blir 10 000 på några dagar. Det låter ju ganska dystert. Denna kris är oöverträffad, skriver man, och det beror på tre saker. Det första är att chocken, som man beskriver som, är stor. Produktionsförlusten i samband med denna hälsokatastrof och relaterade karantänsåtgärder gör att man troligtvis inte kan överbrygga de förluster som utlöste den globala finanskrisen, skriver man. För andra så råder det allvarlig osäkerhet kring varaktigheten och intensiteten för denna chock. Och för det tredje så skiljer sig den här krisen från normala kriser. För att vid de normala kriserna brukar politiska makthavare försöka stimulera efterfrågan så fort som möjligt. Alltså man sätter folk i arbete för saker och ting att rulla på helt enkelt. Och den här gången är krisen till stor delen konsekvens av nödvändiga inneslutningsåtgärder, alltså karantänen då. Och detta gör då att stimulerande aktivitet blir mer utmanande och som de skriver, i vart fall för de mest drabbade sektorerna, oönskat. Så det är lite moment 22 där. Jag vet inte om du hann läsa rapporten själv.
Ja, delar av den läste den nog inte i helhet, men jag förstod slutsatser om man säger så.
Tror du på vad de säger att det kommer bli värre än det kommer bli värre än 30-talets depression, säger de?
Ja, det stämmer nog säkert. Sen tycker jag det är lite skevt att påstå att det är corona som ligger liksom bakom det, utan corona är ju en utlösande faktor, alltså det var egentligen droppen som fick bägaren att flytta över. Att 2008 när finanskrisen kom till då, och som i stora delar kan man säga egentligen hela 2008 års kris byggde ju på det att vi hade massa dåliga krediter på marknaden, det vill säga bankerna hade lånat ut massa pengar till hushåll som inte klara av att betala dem och sen paketera om dem och sålt dem runt om världen då i olika, som olika då värdeinstrument. Och sen sprack ju den bubblan. Men istället för ur ett kapitalistiskt sätt då, så att om marknadsekonomin som den fungerar ju så att när en sån situation sker då ska ju dåliga krediter dö. Det vill säga dåliga investeringar blir till noll och pengar försvinner. Men det tillät man ju inte, utan centralbankerna runt om i världen och framförallt då den amerikanska centralbanken och även den europeiska pumpar ut massa pengar i marknaden, så man skapar inflation och gav kapital till marknaden, så man flyttade ju problemet framåt. Och sen har man ju sen dess i princip haft nollränta över hela västvärlden, så man har bara liksom hållit den här skuldbomben uppe och flyttat den framåt och hoppas på att, eller man har ju vetat hela tiden att den kommer komma rasandes ner, och jag skulle tippa på att även utan corona så kanske 2025 senast så skulle den ha kommit ner med en stor krasch. Nu kom ju dock coronan här som gjorde att folk stannade hemma och allt möjligt då, vilket fick den där kraschen att ske mycket tidigare än planerat. Att jag tror det till och med tog vissa institut på sängen som normalt sett skulle försöka göra stora summor pengar på det här.
Ja, alltså det visar ändå på vilket bräckligt system vi har. När allt är kopplat till varann och sådär. Och ändå så, deras lösning är ju mer globalt samarbete kring de här frågorna.
Jo, menar, alltså,
det är globalismen som ligger i grunden till själva problemen.
Alltså de försöker ju fixa det på samma sätt som de gjorde 2008 och 90-talet och alla krascher liksom egentligen sedan andra världskriget, att man, eller ja, efter Bretton Woods-kontraktet som det heter, när amerikanerna slutar garantera sin valuta som i guld och byter bort guldmyntsfoten, så har man ju haft en fiat-valuta och bara pumpat ut pengar och liksom låtit ekonomin vara som den är och växa tills den brister. Och nu försöker man ju rädda systemet på samma sätt, men jag tror det kommer bli extremt svårt, för att som du sa då, att man kan inte liksom stimulera ekonomin på samma sätt, för att folk tvingas vara hemma och går de inte till jobbet och går de inte till restauranger och köper hus och allt annat, så stannar ju ekonomin bort. Så länge då folk inlåsta, så kommer ju den här fysiska handeln med gods och varor försvinna egentligen. Och då blir det ju egentligen omöjligt, liksom omöjlig sak för dem att komma över. Det ska också bli intressant att se vad de hittar på. Det kan ju helt enkelt vara så att det kommer lagstiftning som säger att företag inte får neka anställda att jobba hemifrån eller något sånt där. Och på så sätt kanske lyckas få ekonomin igång, men det kommer bli ytterst svårt.
Mm. Jo, ja, det var väl inte en dålig sak om det utvecklades lite grann, att folk kan jobba hemifrån.
Nej, alltså
i och för sig.
Det som har hållit, alltså det är ju också varför det här problemet är så stort som det är i ekonomin, är att vi har ju enormt mycket företag, att vi har ju flyttat all produktion till Kina och Asien liksom för länge sedan, och vi har haft massa människor som likt stolla då går till kontoret och sitter där och knappar på en dator, och så åker de hem och knappar på nästa dator på kvällen. Att det har inte funnits någon anledning för många yrken att egentligen lämna hemmet. Men de flesta företag har ju inte litat på sina anställda att de faktiskt skulle jobba när de jobbade hemifrån. Och då har man ju inte sett till att den där infrastrukturen finns för att folk ska kunna jobba hemifrån. Och nu straffas ju de. Och de företag som hade system och där det var okej att jobba hemifrån, de klarar sig mycket bättre. Och det är ju också en politisk fråga, att om det möjliggör att folk jobbar hemifrån, så kommer ju säkert fler flytta ut tillbaka till landet istället för att bo i storstäder när du inte behöver pendla hela tiden för att komma till jobbet.
Mm. Ja. IMF, de tror ju faktiskt på, de tror på ett återhämtande 2021, men då förutsättningen då är ju att allting blåser över vid andra hälften av 2020, alltså det här året då. Och vid 2021 så kommer vi ändå ligga under den, ja, levnadsstandard och sådär som vi hade innan coronan. Sen menar man ju att jämfört med depressionen under 30-talet så har det monetära systemet, de har bättre förutsättningar för att klara av såna här kriser. Och bland annat då med att de har IMF just, som kan pumpa in pengar i länderna, precis som du var inne på där.
Mm.
Så de kan hålla den där, vad sa du, den där bomben framför sig kanske.
Ja, flytta fram liksom de dåliga, alltså ja. Vi egentligen håller bubblan på att växa liksom, fortsätta låta den växa.
Mm. Ja, det finns ju som sagt en tabell, lite statistik, rapporten där man analyserar hur mycket man tror att länderna kommer falla, och Sveriges ekonomi beräknas då, som sagt, att falla med 6,8%. mot finanskrisen 2009, och motsvarande siffra då var 5,2. Och det är mer än dubbelt än de 3% som länderna i snitt kommer att falla. Det visar också statistiken där, eller beräkningarna ska jag säga, säger också att Europas ekonomier kommer att falla med 6,6% och det avancerade Europa, ja, västdemokratierna då, kommer falla med 7,3% i snitt. Så där ligger ju Sverige över snittet i Europa men under snittet i det avancerade Europa helt enkelt. Och i Asien så kommer ekonomierna falla med 4,6% och i det avancerade Asien med 4,5%. Och Nordamerika 6%, Sydamerika 5%, Mellanöstern 2,8%, Afrika 1,6%. Det här är alltså beräkningar för 2020. Och sen finns det också beräkningar för 2021 och där beräknas Sverige falla med 5,2%. Och det finns vissa saker som sticker ut här. Dels är Europa ju mest drabbat. Det är alltså 6,6% i snitt och därefter så är det Nordamerika på 6%. Och sen kommer Sydamerika och Asien och Mellanöstern och Afrika. Mellanöstern och Afrika har mycket låga siffror. Och sen är det också så, om man tittar på länder så kommer Kina och Korea bara att falla 1,2%. Vad beror det på, tror du?
Ja, framförallt Kina. Korea är lite svårare, men Kina är ju att i och med att de tillverkar, vi har ju flyttat all tillverkning av de mest basala sakerna från LED-lampor och grejer som folk har för att få ljus hemma till de flesta komponenter, dagligvaror. Alltså egentligen, det är extremt svårt att hitta produkter som inte tillverkas i Kina. Så att den där, det innebär ju då att fastän det går dåligt så kommer det ju ändå finnas en efterfrågan i Europa på kinesiskt tillverkade produkter. Så, vilket då innebär att ekonomin inte kommer ta lika mycket stryk där. Men det är ju förutsatt att vi fortsätter att ha samma globala handel som vi har haft nu. Så vi ser ju rörelser i länder som Italien och egentligen Frankrike också med nationella vindar som blåser och börjar. Det sker en övergripande maktomställning i Europa där det är mer nationellt sinnade, så kommer det innebära att man kommer sätta upp stora handelsbarriärer mot länder som Kina och repatriera då tillverkning till sina egna länder. Och då kommer ju Kinas ekonomi ta en jäkla smäll. Trump har ju redan hållit på med det här i USA innan krisen. Så att han blir omvald så finns det ju faktiskt stor sannolikhet att han kommer tvinga amerikanska företag än mer att ta sin tillverkning hit. Så att Kina skulle återhämta sig så väl som de påstår, det är ju förutsatt helt och hållet på att ingenting förändrats. Mm. Men Sydkorea, det är ju en exportindustri det också, men de har ju extrema tariffer för import in i landet. Så, men det är ett väldigt litet land med rätt stor befolkning, så de har väl kanske tillräckligt med inhemsk konsumtion för att hålla upp det där. Jag vet inte, det är svårt att säga, men Korea är just lite svårt att ta ställning till.
Ja, det man undrar är ju om det är såna här lyckoprofetior. Kan det heta så?
Ja, alltså det är väl önsketänkande.
Önsketänkande.
Mm, och de utgår ju som sagt att allt kommer fortsätta som vanligt och att världshandeln kommer se ut som den gör. Jag är inte lika säker på det, eller i alla fall jag som nationell hoppas ju på att vi kommer se en drastisk skillnad till hur vi handlar med just de delarna av världen.
Mm. För det jag tänkte på det där var ju att IMF är ju, de har ju kritiserats för sina poängsystem. De betygsätter ju länder. Att här kan du investera och här kanske du inte ska göra och så vidare. Och det är väl klart att de kanske lyfter upp länder som är lojala till dem så att säga. Mm. Mer än andra. Och jag tänkte på Venezuela. Venezuela är det land i den här beräkningen som kommer falla mest. Och de är ju ett hatobjekt för globalisterna. Här menar ju till exempel Venezuela att de har avstyrt en amerikansk-israelisk statskupp under det här året. De kommer falla med 15%. Och det kanske är möjligt. Jag vet inte, det är väl med oljan där och sådär i och för sig. Men...
Jag tror även utan amerikansk bojkott så skulle de ha drabbats, säga att i och med att det är 90% av deras ekonomi, eller av deras export, så är det typ 90%, all handel, så är det typ 90% baserat på petroleumprodukter, olja och gas då. Och i och med att det globala oljepriset har ju kraschat totalt nu, så de skulle nog ändå sett sig en enorm smäll oavsett. Men just i Venezuela, och sen i Venezuela, de har ju haft någon sån här kommuniststyre där man har egentligen delat ut saker till folk lite hur som helst. Alla ska ha allt gratis, så att det är inte sådär att du samma sätt har behövt jobba det till det som tidigare, eller ens i ett sunt samhälle där alla som är kapabla till att jobba ska ju jobba och göra sitt då, utan man har ju tagit mycket av landets rikedomar och bara delat ut dem, precis som man gjorde i Sovjet en gång i tiden, och det har ju sina konsekvenser, och det tror jag det kommer påverka dem oavsett. Men sen har vi ju det här att USA då hindrar handel med dem, och de har mycket sanktioner internationellt generellt sett. Det gör ju inte saken bättre. Så jag tror inte det är bara på grund av utländska faktorer de har sådana enorma problem, utan det är även inhemska faktorer.
Ja, jag hade gärna pratat mer om det här, men tiden börjar springa iväg. Men vi kan väl slutligen då säga att Internationella valutafonden, IMF då, som andra aktörer även utnyttjar den här krisen. Nu föreslår man ju att Brexit-förhandlingarna mellan Storbritannien och EU, de ska förlängas på grund av coronakrisen. Och då säger Kristalina Georgieva, som är vd då på IMF, att it is tough as it is. Let's not make it any tougher, säger hon. Så det var väl kanske lite väntat.
Ja, de tar väl chansen om de ser den. Jo. Men nu har väl den här Boris blivit frisk igen, så vänta, han verkar ju inte vara så där pro-EU, så det ska bli intressant att se vad som händer där.
Precis. Ja, vi får nog avsluta för idag. Tacka dig, Mikael Hovela, och vår producent, helt enkelt.
Tack själv. Och tack alla lyssnare.
Ja, vi återkommer imorgon med andra personer då, som kör på, helt enkelt. På återhörande, hej!
Hej, hej! As home is teetering on the edge of radioactive oblivion. A 300,000 degree baptism by nuclear fire. I'm not sorry. We had it coming. A surge of white hot atonement will be our wake-up call. Hope for our future is now a stillborn dream. Bombs begin to fall and I'm rushing to meet my love. Please remember me. There is